en sån här kulturredskansliet tror jag egentligen är att ägna en liten stund åt. Därför att världen har förändrats på ett dramatiskt sätt på de här 30 åren som vi ser runt omkring oss. Du har beskrivit det mycket väl. Det enda som inte har förändrats är ett dugg. Det är den svenska regeringsformen och regeringskansliets arbetssätt, riksdagens sätt att jobba. Jag tror sista regeringsformsreformen var 74, när vi fick en kammare riksdag. I övrigt så ser, och sen dess så ser allt i stort sett likadant ut. Det har kommit in några datorer och det ser verkligen i det avseendet lite annorlunda ut. Men det här är egentligen lite tragiskt därför att varje minister, bara för några exempel, ägnar sig idag 30-40% av sin tid åt EU. Och lägger det till övriga internationella engagemanget. Men vi har samma typ av statsrådsform. Statssekreterarna får inte uppträda i parlamentet, alltså vi har ingen viceministersystem. Vi har 349 riksdagsledamöter som har en medlemmare per 8 eller 10 personer. Vi har ett ersättningssystem som hindrar att jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Det tycker jag är det mest frapperande egentligen, att världen förändras, men den svenska regeringsformen ser precis lika långt ut som för 35 år sedan. Och det här är ett bekymmer, tycker jag. Och jag skulle kunna fördjupa mig mer i den diskussionen och tycker att det här skapar en diskussion. Men Carl Bildt är egentligen det enda undantaget av ministerna. De allra flesta ser ju likadana ut när de kliver in i sitt ämbete. Det behöver inte gå många månader eller år för att man ser blåmedel komma därför att det är en oerhört tuff politik som man ska klara. Och det är mycket tuffare idag än vad det var för bara 10-15 år sedan.
Vi ska gå tillbaka till internationaliseringens betydelse, men jag vill först höra vad Cecilia och Sofia säger om beskrivningen och vad som har förändrats. Vi börjar med dig.
Ja, det är svårt att matcha Karls breda penseldrag. Nu tycker jag att det låter väldigt mycket om mig. Det kanske inte var jag. Ja, hur som helst. Men det var en sak i alla fall som du inte borrade så här väldigt djupt i, som jag tycker är väldigt spännande när man tar till de här långa linjalerna, och det är ju att liksom fullt med den materiella utvecklingen och förändringarna i världen så har det ju också pågått och utvecklats idéströmningar som är väldigt, väldigt viktiga för oss att ta fasta på. Och då tänker jag framförallt på 80-talet. Vi är några stycken som hejar på detta, numera det nedkladdade decennium. Men 80-talet var ju fantastiskt. Det var inte bara murar som föll och den europeiska integrationen som tog fart, utan framförallt var det väldigt många människor på väldigt många olika positioner som utvecklade idéer kring det öppna och fria samhället. Och tänk inte minst på den amerikanska akademiska utvecklingen, hela framarbetandet av äganderättsskolan, public choice-skolan, hela institutionernas betydelse för samhällsutveckling och så. Och det här var ett kapital som vi tog hand om ganska väl i Sverige, som jag ser det, under 80-talet. Men av någon outgrundlig anledning så fick vi skrämselhicka under 90-talet när vänstern kom tillbaka i nya former. Och vi har, som jag ser det, inte riktigt hämtat oss än från detta. Och rent generellt kan jag säga att till dina orosmål, jag är också grundläggande optimist, så att det är ett orosmål. Det ligger just detta att inte minst medialiseringen av politiken och en ökad behov av profilering, en ny generation med ett starkt varumärkesdrive, medias sätt just att hantera djupare spörsmål och så, gör att jag fruktar lite grann att the best and the brightest hamnar inte i den våran. Och som jag ser det så är det absolut kärnan i en stark borgerlighet är att man står väldigt liksom tryggt i sin värdegrund, för det är där vi vinner. Typ, som de säger på den där svenska. Så att till den här tjusiga exposén över utvecklingen, så tycker jag att man ska tillfoga just i Göstas andra idéutvecklingen, och där finns det väldigt mycket kvar i det här.
Okej, så vi är med bra. Chefaktör för en idétidskrift då.
Bra, tack så mycket.
Vad säger du om detta?
Nej, jag håller också med för det som Carl Bildt har beskrivit. Jag vill spela vidare på det som Cecilia pratar om, det här med mediernas betydelse, för det som Kent Asp visade här med ytterligare rapporter några veckor sedan. Nu rönte faktiskt en hel del rapporter och program. Ja, om du inte läser svenska medier, jag vet inte. Men det där är ju någonting som är extremt viktigt för politiska makten i regeringskansliet. Att medierna i Sverige är så otroligt vänsterdrivna på nyhetsplats. Jag tror att det finns så många allierade där ute som beskriver verkligheten som det, liksom, det är ett problem för borgerliga i regeringen. En annan sak som kommer vara väl att när vi beskriver hur det är idag, med alla resor och allting som ska göras, så var inför det här seminariet läst Hans Bergströms doktorsavhandling som heter Rivstart, där han tittade just på åren 76-82. Där han just beskriver den här chocken när man kommer in, när man har varit opposition, skriver man in i regeringskansliet och allt det där man ville göra bara försvann för man vi tog att göra det man måste. Det handlar om att släcka bränder, lugna liksom, vetogrupper, hålla upp nationen, se till att hålla ekonomin i balans och så vidare och så vidare. Så att alla dessa korta deadlines gör att ibland det långsiktiga idéarbetet och liksom, den långsiktiga politiken kommer på undantag. Och det verkar vara så fortfarande.
Det finns ju flera olika frågor som har kommit upp, men vi ska börja komma tillbaka till medias betydelse och börja internationaliseringen och hur den har förändrat det politiska landskapet och regerandets möjligheter. Vad säger ni om detta? Har politiken idag som är följd av internationalisering, politik i Sverige, mer eller mindre egentligen att säga till dem?
Mer eller mindre att säga till dem? Ja, det har politiken mindre att säga till. Men idéutvecklingen har mer att säga till, jag säga. Det betydelsen av idéutveckling och värderingsutveckling har ökat. Det faktiska styrandet betyder mindre. Därför att gränserna är öppna, allting rör sig över gränsen. Europeisering, decentralisering, saker och ting har lämnat ett offentligt styrandes rätt. Det har vi inte bättre samtal av detta, så att även som politiker finns det inga
problem. Vi sa att vi är medlemmar i den europeiska unionen som vi länge var utanför, bara en röst i det samarbete du åker på ministerrådssammanträden och kan påverka saker som Sverige tidigare inte kunde påverka.
Absolut, där har ju politiken blivit mer betydelsefull och starkare. Om du tar totaliteten, om du går tillbaka till att romantisera 80-talet, där man går tillbaka till, det finns de som kan säga 50-talet, medan man har väldigt fint sig. Då lever man fortfarande i den där världen av att det var en nation, och så var det gränsen, så hade man kontroll, och man fick inte resa, och man fick inte för pengar, och allting kunde styras av staten, och samhället och staten var samma sak, som bekant. Det var så man levde i den illusionen, och regeringen ställde räntan, och alla sådana där saker som för oss har framstått fullständigt. Ja, så är det inte längre. Det är en helt annan värld. Även om du lägger till den, så att den europeiska dimensionen på styrandet, så är styrandet numera förhoppningsvis inriktat lite mer på de större strukturella frågeställningarna. Alltså, lite mer på de större strukturella frågeställningarna. Än på den där tron att det står någon, det sitter någon vid myntorget som var på den tiden och sitter med styrspakarna av hela samhällsutvecklingen. Den illusionen har politiken tack och lov lagt bakom sig. Det har varit en plågsam process i alla partier.
Jag önskar bara rätt, jag är inte så säker på att det är så. Alltså, din beskrivning är verkligen inte korrekt, men jag är inte så säker på att alla har rätt bakom sig. Jag är inte så rask gammal, när jag växte upp så min hemstad Trollhättan så fanns det liksom raggare och mods, det var två grupper. Och även på 50-60-talet så lyssnade man på en radiokanal och allt det där. Och om man tittar på de ungdomsgrupper som hanterar media, internet idag, så kanske de har 20-30 olika grupptillhörigheter och identifierar sig med dem. Vi har hela den här religiösa värdeskalan. Jag är inte säker på att någon hade frågat mig vid 15 års ålder, jag visste på islam om jag hade svarat ja, det vet jag, hade förmodligen fått gå och slå upp. Och jag är inte alldeles säker på att de får återvända till det jag tycker är ett gammaldags konstitutionellt system är riktigt kapabla tror jag delvis har att göra med också alltså bristen på anpassning också av de system som ska hantera de politiska besluten. Det är naturligtvis så att det är människor i slutändan, men hela strukturen uppmanar på något underligt vis till att inte ta till sig det som är nytt.
Och hur skulle du vilja att politiska systemet var konstruerat?
Ja, jag skulle vilja ha många riksdagsledamöter. Jag skulle vilja ha ett ersättningssystem som innebar att en avdelningschef på exempelvis mitt tidigare företag sa skulle ha råd med riksdagsledamot. Det kunde vara en bra början. Alltså bara för att ta några
exempel.
Att ha råd att skaffa sig kompetenta rådgivare i parlamentet utöver de som redan finns där. Att se till att det finns ett vettigt infall. Det finns mängder av saker som man skulle kunna göra. Och se till naturligtvis också att ministrar, statsråd och annat har arbetsmöjligheter som gör att de slipper flänga runt som skadet roll och inte hinna med. Det är inte vad som beskriver så väl. Som är annat än att just släcka bränder. Men det här är på något sätt, det är inte riktigt kultur att diskutera. Skolan har pratat om det så att de får sticka upp näsan och säga kostar för mycket, orättvist, etc. Alltså riktigt svenska ledning ska helst leva i någon sorts vallmanskostym. Förhoppningsvis så ska de upptäcka att det faktiskt finns en värld utanför. Jag överdriver naturligtvis lite, men lite av detta. Så att strukturen är viktig. Det är inte bara för en enskild liksom att kasta sig över den informationen som finns. Så här menar jag att det finns mycket på att göra.
Okej, Cecilia Stegen.
Om en slåkos har gjort
det. Strukturen är viktig, säger Johnny.
Ja, jag tänkte inte ta i den frågan.
Om du skulle säga någonting om detta om organiserande först innan vi hittar ytterspår.
Jag har ju sån monumental erfarenhet ifrån regeringskansliet. Så att, jag skojar med Jan precis innan de sa det att Fed skrev sin memoar alla dessa dagar liksom. Mycket kan jag hitta på till mina memoarer, men inte precis den, om man ser så. Hur som helst så, jag låter expertisen ta över diskussioner om just regeringskansliets organisation, men jag tänkte mer på den här frågan, mer eller mindre politik. För det tycker jag är spännande, för jag tror att vi tänker lite fel där ofta. Vi tar nämligen fasta på någonting som jag skulle betrakta vara en slags de facto-utveckling. Det vill säga att det händer massa saker i vår värld och i vårt land som gör att politikens styrmedel inte klarar av det längre. Och med det kan man lätt få känslan av att politiken blir mindre. Jag tror inte att det riktigt är så enkelt, utan de här systemen har enorma förmågor att kompensera för förluster. Alltså, vakuum fylls ju som bekant. Och bara för att ta ett litet exempel på den nationella nivån så ser vi ju till exempel hur våra myndigheter har blivit mycket mer politiska. Inte minst funktionsbindande än vad de har varit tidigare. Det är en oerhört intressant materia som jag tycker att fler statsvetare borde ta tag i. Just hur politiken har flyttat och där jag är förlyfsad, Johan. Så jag måste säga att det är mycket ert fel. För att vad socialdemokratiska regeringarna gjorde när man inte riktigt kunde klara av omvärldsförändringarna, man inte kunde anpassa politiken till kartan, det var ju att skjuta över det politiska ansvaret till vad man liksom upplevde vara någon typ av experter. Och då hamnade det mycket på myndigheterna. Integrationsverket fick liksom ansvaret för att utforma integrationspolitiken och så vidare. Vi har hela vårt system med remissförfarande. Vi vet att generaldirektörer skriver fler debattartiklar på löpande band och sätter policy stavar i trängen. Så att jag tror att det här är mycket mer komplicerat problem. Visst är det så att företagen och vi har en större rörlighet, men framförallt har exitmöjligheter. Är man sur på landstinget i Värmland och är anestesiläkare så visst, man flyttar till England. Alldeles utmärkt. Men det är, alltså, det är en slags anpassning till en utveckling som vi inte kan styra. Men om man tittar vem på frågan och säger hur mycket av liberaliseringar har vi sett av det svenska samhället egentligen? Då blir det inte lika roligt. Och det här tycker jag är ett allvarligt problem. Jag tror att det ligger bakom en hel del av det låga förtroendet för den borgerliga regeringen och de problem som finns i de borgerliga partierna. Nämligen att människor inte känner att det finns någon typ av kamp för deras möjligheter att utvecklas och vara just friare. Utan det är borgerligheten flyttat in i de här maskinerierna och ska styra och ställa med dem.
lägger sig i människors vara på ett annat sätt än tidigare. Vad är summan av detta? Är det att politikens makt ökar eller minskar i den här internationaliserade
tiden? Ja, men det var det jag skulle säga att jag förbehåller med rätten att säga att det här är komplicerat. Och när man så liksom automatiskt säger att politiken inflytande minskar på grund av globalisering så är det inte riktigt sant. Framförallt inte man lever här, i det här landet ska jag säga.
Har vi politikens makt minskar så har vi inflytning mot det?
Ja, eller Sofia säger att det är lite mer komplicerat att säga. Jag skulle kunna fråga som så att vikten av politik har ökat. Alltså det är skillnaden mellan god och dålig politik betyder mycket mer på de internationaliserade. Har du god politik, strukturer och sådär, så accelererar utvecklingen för samhället. Dålig politik straffar sig snabbare i det här systemet på grund av de olika exitmöjligheter, kreativitet och kunnande och möjligheter att vara på ett annat sätt. Det kan man säga till rätt marginellt, det kanske inte så många personer, eller så många företag, eller så mycket pengar, men det som på marginalen gör skillnad, eller att det går halvbra och det går jättebra. Så att även om jag tror liksom att vi är borta från, det är inte riktigt på lapparna och spakarna längre. Utan vi är mer på strukturerna. Och det är lite annat.
Men nu har vi
skillnaden mellan det goda.
Nu har vi utgiftstak, vi har saldomål och vi har inte fast växelkurs utan en rörlig växelkurs som anpassar sig. Många av de balansproblemen som vi såg tidigare som har skapat det politiska systemet, de tycks inte finnas längre.
Nej, därför att vi har skaffat oss en och håller successivt på att skaffa oss en struktur där vi har det som så vackert heter de självläkande dynamiska förkrafterna som balanserar sig själva. Alltså, det är inte bara en bok, det är en av hans grundläggande teser. Han sitter där som chef för den amerikanska centralbanken och konstaterar komplexiteten i det amerikanska finansiella systemet, djupet och bredden i det, bara ökar dramatiskt. Och så ställer han sig frågan, har jag någon möjlighet att överhuvudtaget kontrollera vad som händer i detta finansiella system? Och så frågar han sig, nej, det har jag. Ska jag göra det? Nej. Det är förmodligen kontraproduktivt. Systemet i sig kontrollerar sig själv. Och därmed så skapar han de grundläggande strukturerna och konstaterar att det är dåligt och bättre. Han är bort från spakar och rattar och mer på de grundläggande strukturerna och konstaterar han att så far så går.
Lika stor betydelse som förr. Och där har också maktskiftet en stor betydelse för att man ska ju också, om man tittar tillbaka så återigen till 1976 var regeringen Palme hade på sin propositionslista, då skulle man förbjuda söndagsöppna affärer och man skulle ha statliga representanter i bolag. Alltså en väldigt socialiseringsvåg och bara till faktiskt riktigt maktskift på 44 år var ju liksom en chock för Marita Ulvskog och andra som tyckte att det var som en statsgrupp. Men den stora verkliga skillnaden var ju att det var en massa politik och socialisering som inte blev av. Och det är ju viktigt även nu, skulle jag säga. Sen så händer ju faktiskt en hel del som den här sittande regeringen ägnar sig. Jag lyssnade häromdagen på utredaren som tittar på apoteksmonopolet som har ett gigantiskt utredningsuppdrag som ska presenteras inom ett år och det här ska genomföras långt före valet. Som jag tror inte, det är bara ett exempel på vad regeringen gör men som kanske inte är allmänt känt. Som kommer få stor betydelse för detaljhandel för läkemedel och annat. Expansionsmöjligheter i andra länder förutom internationalisering. Alltså som kommer på lång sikt ha stor betydelse. Precis som friskolereformen fick betydelse. Alltså, min poäng här är att politiken har extremt stor betydelse, alltså att fatta beslut och det som man avstyrde för att vi fick ett maktskifte. Och sen så tycker jag det som Cecilia här också tar upp om politisering av myndigheter är spännande, för det som Alliansen gjorde förra året, det var faktiskt väldigt kaxigt att säga att nu ska vi titta över utnämningssystemen och vi ska inte ha politruker och socialdemokrater som sitter och styr myndigheterna. Man har börjat med den här processen, men när man väl kom liksom in i regeringskansliet så har man nog insett liksom trögheten i det här, att det var inte så himla enkelt att vara.
Varför är det inte
det? Ja, jag antar att det finns faktiskt en hel del människor med makt som sitter på myndigheterna. Alltså Sverige är inte stort. Och det finns inte en jättestor rörlighet på de här posterna, i min gissning. Och man vågar inte röra om för mycket. Men jag tar en person som bor i Lund som oberoende då verkställer. Men nu har han blivit opinionsbildare, precis som Cecilia säger, och klämmer sig fast. Och det tycker jag, där skulle jag önska att alliansregeringen hade gjort mer de här fyra åren.
Ni verkar ju vara, när du kom in
på att jag försöker snyggt tycka undvika att lägga mig i den här som jag tycker interna moderata diskussionen. Därför att jag kan inte med i moderata diskussionen, så jag förstår inte stämmer det. Men därför att Cecilia, det var trots allt ändå så att det är lite knepigt att skylla liksom bristen på liberalisering och bristen på utnämning av andra generaldirektörer på tidigare socialdemokratiska strukturer eller på myndigheter. Det var precis det man skulle ta itu med. Så det blir lite märkligt naturligtvis att det här nu plötsligt skulle vara orsaken till att det inte går att liberalisera. Det vill man sätta igång då, om man tycker att det är ju inte, det är knappast ens medias fel att idag så uppfattas Moderata samlingspartiet som en av era främsta fanbärare för kollektivavtal och medbestämmande idag. Men de har ju faktiskt bestämt själv. Och sen, jag tycker, vänta nu, men nu bestämmer jag annars. Ja, vi har ju stämma snart, eller Moderaterna förlåt oss, det är bara naturen.
Nya Moderaterna.
Ja, just det. Så, lite onödigt gnäll tycker jag att man stod ju. Här sitter man i regeringsmakt. Det är bara att sätta igång om man tycker att det här är riktigt och viktigt.
Ja, absolut. Det sista har du definitivt rätt. Och det var ju nästan allt som jag inte får på tillställning. Men man får ju säga det. Men jag är verkligen seriös i att jag tycker det är, alltså när man ska skriva den moderna svenska politiska historien, så tror jag att det kommer att bli svårt att gå runt det faktum att någonstans i slutet på 70-talet och början på 80-talet så finns inte längre den självklarhet hos socialdemokratin som hade lett till att man skakade, satte ut målen, drog ut strategierna och bestämde sig för vad man skulle göra. Och det tror jag, det är inte så partifärgad analys som du kanske tror, utan jag bara kan konstatera att det var många år som Socialdemokraterna satt i regeringen och där ändå intrycket var att den främsta uppgiften var att faktiskt förvalta det man hade och göra så lite som möjligt i andra områden. Och den här utskjutningen av makt och diskussion till myndigheterna var på det sättet logiskt, därför att man hade hamnat i en position där de gamla recepten liksom inte var applicerbara, vad skulle man göra när man gång på gång fick makten och skulle förvalta den på något sätt. Så att, för mig är det där inte, alltså vi såg samma problematik i många andra europeiska länder. Det är inte, alltså hela omställningen av Labour till exempel följde ju just detta, att liksom, det gamla Labour hade en känsla av att man kunde tillskriva ut recepten längre, man var tvungen att hitta på något annat. 5-6 år senare så
kom
de tyska socialdemokraterna
att rulla på. Om vi ska ta fast en stund på det som ni är överens om, och jag uppfattar det som att ni är överens om verklighetsbeskrivningen av internationaliseringens betydelse för det politiska systemet i Sverige. Och då skulle jag vilja veta hur ni uppfattar att det politiska systemet i stort sett och detta har den insikten om att Sverige har lämnat en finansiell istid, att vi nu är en naturlig del av det europeiska systemet, har den insikten sjunkit in i den svenska politiska vardagen. Vad
säger du, Karin? Politiker med vardagen, då tar de ledande politikerna ja. Som sagt, vi ägnar oss åt andra av detta. Regeringen och opposition, som sagt, så det är ju nämligen flera timmar idag. Vi har gått igenom med företrädare för olika riksdagspartierna, de olika frågeställningar som du står inför. Och det är ju nämligen ständigt, tycker jag. Helt partien i EU, helt partien i EU-nämnden. Eller vill jag säga att politiken är enbart styrande. betydelse så har vi kanske spelat de senaste offren för det. Och då faller man lätt tillbaka att man måste hantera den delen av debatten, och det måste man göra också. Men då missar man sig. Så där tycker jag att vi som är mer eller mindre politiskt engagerade är kollektivt
dåliga. Vi kommer in på medierna alldeles strax, men först insikten om globaliseringen och den politiska internationaliseringen som betyder sig. Jag menar, hur upplever du här i socialdemokratiet?
Ja, men den finns väl det som liksom en sån här påsens skolskap. Alltså, det finns då en ganska speciell socialdemokrati. Det kan vara lite av en svensk folk kameraordning, nämligen att det är alltid roligt att vara de goda bokernas givare till någon de har bort och tala om samarbete och rör sig om länder som man dessutom kan förhoppningsvis vara tack ifrån för att göra bra. Men att samarbeta med fransmän, det är ingen som är britter och norrmän, och lika vid danska, hoppas jag att det är. Då måste man faktiskt både kompromissa och faktiskt förstå och kanske att det enda allt vi gör är inte bäst i världen, utan andra har något att bjuda på. Det tror jag, den insikten är svår att smälta. Det är klart att det politiska livet har också i sig liksom ett behov av att framhäva det nationella. Och inte minst valrörelser så är det naturligtvis bara det nationella, det är partiet. Och det har något gott i sig, men inte bara. Och så, ja, det finns en insikt över alla spår och väg, men i retoriken låter det inte annat. Eller om det är tvärtom.
Ska vi komma in på medierna och mediernas betydelse i den här processen? Hur mycket, om vi håller oss fast kopplade till internationaliseringen, hur mycket av det här, det är så lite som handlar om det i debatten, hur mycket är mediernas fel, hur mycket är politikens fel? Hur ser mediernas ansvar ut, Sofia?
Ja, alltså, medierna ska rapportera som är relevant i Sverige. Det är ju sant att vi har allt för korrespondenter som talar om vad som händer ute i världen, att det ibland kan bli lite snävt perspektiv på Sverige. Jag menar, ta EU-bevakningen till exempel. Det är ju liksom fortfarande just EU-bevakningen. Det beskrivs inte alls som inrikespolitik, vilket det ju egentligen är på något sätt. Med tanke på hur intensivt ni arbetar med EU-frågor.
Varför inte det så?
Ja, det kan väl vara okunnigt och ointresse. Det är långt bort, det uppfattas fortfarande som att Bryssel ligger långt bort. Alltså, jag tror, jag vet faktiskt inte riktigt vad
säger du?
I Estland har jag faktiskt tänkt att jag undrar om jag inte tillbringade de här 15 åren i media precis i ett stort men ganska osynligt skifte som enklast tror jag skulle kunna beskriva som att enorma fonder just för den politiska bevakningen. De senaste 10-15 åren har varit tiden då nyhetsparadigmet slog igenom fullständigt. Och så har det alltid varit. Jag började som lokalreporter, då fick man snabbt lära sig att tant med hund går över övergångsstället, ingenting händer, inte en nyhet. Tant med hund blir påkörd på övergångsstället, är naturligtvis en nyhet. Alltså allt avvikande, så måste det vara, därmed blir ofta det här som man sett bara dåliga nyheter. Det är en sak. Men vad som drabbade politiken för 10-15 år sedan eller under den här perioden, det är att det var väldigt konkret att se på liksom, nyhetsredaktion efter nyhetsredaktion. Det var att de gamla politiska reporterna som upplevde att de hade ett annat mandat än att följa den här nyhetsrubriken i varje stund och minut. Man upplevde att man hade en rapporteringsskyldighet, att man skulle spegla debatten, att man skulle fördjupa insikten, stärka och sådär. Pace var det rörfort. Och jag kan berätta hur många exempel detta som helst, men alltså där reportrar på stora nyhetsredaktioner i Sverige har blivit hånade nästan av sina kollegor när de har kommit med någonting som de tycker är en intressant politisk utveckling till exempel. Och möts av reaktionen på redaktionen att liksom säga, varför fick du där? Och det är lite spännande därför att som medborgare har man ju faktiskt ganska stort intresse av att politiker är lite lojala mot sina idéer och lite annat. Det är ny politik och ny strategi och nytt tänk och sådär. Men någonstans tycker jag att det är en fin sak att man står upp för de idéer och de värderingar som ligger till grund för ens övertygelse. Och det är nog per definition utdefinierat i nyhetslogikerna. Så att det är väldigt få som har skildrat det här. Det har fått väldigt stora konsekvenser för politiken just därför att Och det här är en ganska tråkig negativ spiral som jag hoppas kommer att förändras över åren. Det syns ganska tydligt med internet och mer specialiserad, fragmenterad mediemarknad att kvalitetsjournalistiken är på väg tillbaka, framförallt de stora språkområdena. Men jag har väldigt svårt att se några sådana saker i Sverige. Carl Bildt,
jag ser att du har nickat instämmande under Fias inlägg.
Jag brukar göra det. Det är en gammal vana.
Nej. Hur upplever du kontakten med medierna jämfört med 15, 20, 30?
Jag upplever ett antal förändringar. Det är till det att media tidigare var ju mera refererande. Jag visste att jag kunde, jag visste, men man kunde få, om den politiska motståndaren hade hållit ett anförande av något så kunde man få TT-telegram när man fick reda på vad det faktiskt hade sagt. Det kunde vara förgripligt, lite av sin utgångspunkt, men man kunde veta att det var en referat som var korrekt. Det har fallit bort. Jag kommer ihåg att vi hade en jättebatalj med TT, det var jättelänge sedan. När under valrörelsen så hade det tidigare varit som sa att TT hade liksom automatiskt firat för det politiska partiets uttalande. Då var det en infrastruktur. När det är informationsförmedling. Man kan lita på det. Då sa de, det gör det inte vi. Och då frågade jag, men hur hela tiden ska vi då få reda på vad de tycker om det här? Det vi ska kommentera får vi inte reda på vad det är. Så media har gått bort från refererande. Kanske var för mycket för, men nu har det blivit för lite. Samtidigt är det ju mer kommenterat. Det är väl bra i och för sig, men det blir för mycket. Tycker jag. Alltså tittar man på TV, vilket inte gör så mycket, men i alla fall. Så får jag reda på att jag vet vad man ser ut som tycker om praktiskt taget allting. Men
jag vet inte vad som har hänt. Man har förstått att det inte är så roligt att läsa ett telegram om Moderaternas senaste uttalande om du...
Ursäkta.
Nej, men så är det. Men samtidigt så är det så att det var. Men samtidigt så finns det ju någonting som är... alltså politiken ska ju inte nödvändigtvis ligga på utvecklingen bakkant. Helst ska den ligga på utvecklingen framkant. Det finns ju en skyldighet att liksom försöka att informera vart är vi på väg eller hur ser verkligheten ut? Förändringar verkligen, vad ställer för krav, vad kan vi uppnå? Inte bara liksom referera det som är. Det tycker jag är viktigt och där skulle jag gärna ha en grundsamma bild av att jag tycker kanske att jag skulle vidga perspektivet. Det gäller åtskilliga andra uppgifter också där jag tycker att vi har fått en provincialisering av politiken, Storbritannien är ett ännu mer lysande exempel. Samtidigt som vi har politikens europeisering och ekonomisk globalisering.
Sofia, är det
då? Jag tror det här om att medier inte rapporterar längre är problematiskt. Och en nedförklaring till att det skrivs tror jag att journalister gör journalistik för andra journalister. Så man följer nyhetsflödet hela tiden om vad som händer. Och för att sälja mer eller bli intressant i andra medier så ska man just kommentera. Då blir diskussionen väldigt svårt att föra eftersom man inte vet vad som var utgångspunkten för själva talet. Jag var i England för några veckor sedan när Cameron skulle hålla tal. Och då sände BBC dygnet runt i stort sett inför talet på analyser och vad skulle han säga. Och sen så sändes hela talet. Och sen var det liksom analyser i ett dygn till. Så ser det inte public service ut i Sverige. Där fick man verkligen se talet och liksom analyser snarare än liksom kommentarer.
Samtidigt talet är 24 och om man tittar på tittarsiffrorna så ser man att det är ganska så... Det är inte idolnivå på det riktigt heller.
Så att... Nej, men Peter, nu, alltså, det är klart att en väldigt stor framgång för den här regeringen att man har fått sån fokus på arbetsmarknaden så att tittarsiffrorna för SVT 24 går ner. Det måste man väl ändå säga, en riktig framgång. Jag tycker att alltså, vi har ett enormt problem med svensk public service som är en struktur som byggdes upp under den förra borgerliga regeringen, vilket är tråkigt, så förväntar jag mig om. Från toppen neråt så är vår public service-system, som jag ser det, felkonstruerat och det leder till att den självständiga kvalitetsinriktning som svensk public service skulle ha finns det ingen logik som stöttar upp. Och det räcker med att åka till Danmark, som då också är ett litet språkområde, så ser man en tydligt mer kvalificerad public service som drar med sig stora delar av den privata pressen. Och där går då spiralen snarare liksom uppåt. Det finns andra exempel på det också, men det är väldigt, väldigt viktigt att för det offentliga samtalet att man har public service journalistik som fungerar. Och det gör man
pressekreterarnas roll i regeringsarbetet. Ser ni en ganska stor förändring där jämfört med tidigare? Att det är fler... Vilken funktion har pressekreteraren i en politisk stab idag jämfört med hur såg det ut i kanske inte ens inte fina?
För min del är det ingen större förändring, det är mitt fel.
Följer du med i kontakterna?
Nej, det har jag inte. Vi behöver alltid pressekreterare
för att...
Via
e-mail?
Ja, det kan ju vara det, men när det är som till exempel idag, vi har haft fyra namnstående, det gäller att liksom acceptera upp det hela liksom, och
få fungera. Men precis, det jag talar med regeringskansliet säger att det är en enorm anstormning av förfrågningar i högen som växer och det ska hanteras. Presidenterna står ministrarna mycket närmare än tidigare, eller är det här en felbeskrivning? Vad säger ni som har varit inne i regeringskansliet?
Ja, jag tycker nog att felbeskrivning. Om man möjligen skulle säga någonting så är det så att presssekreterarnas roll har minskat i relation till pressen, men ökat förmodligen i relation till många andra avnämare av information. Nu till exempel, du sa själv att ögonen växer massor, ställs frågor överallt. Så att jag kan tänka mig då att bloggandet, alltså alla andra informationskanaler som adderar
kompressiktigare för att man ska tydligen. Men så att jag kan inte kommentera det, men däremot så kan man se att man har lärt sig också från politikens sida att räkna. Det finns i Sverige aldrig en stund på dygnet då det är mer än tre politiska reportrar igång samtidigt. Och det där såg jag väldigt tydligt när jag var på Sveriges Radio, att när det var liksom jobbiga saker på gång, då var regeringen Persson extremt duktig på att se till att det fanns tre inrikespolitiska nyheter av precis den här medialogiska arten som passade redaktionen. Jag skulle kunna ta några exempel på detta, men jag var så oerhört imponerad över kvaliteten på stilen, och så försökte jag liksom snucka vad det där egentligen handlar om. Och det handlade om att man satt i redaktionsmöten varje dag, precis som man gör på en tidningsredaktion eller på Sveriges Radio. Då går igenom vad som händer, och ifrån den här quasi-redaktionella miljön i politiken då, så kan man då styra nyhetsflödet ganska väl. Och jag vet inte hur de förhålliga regeringarna har kommit i detta arbete, men jag tror inte att man har nått upp till de böjderna som den förra socialdemokratiska gjorde.
Kanske därför man ligger under i opinionsmätningen.
Det sa du.
Sofiane, hur upplever du detta som journalist, samspelet mellan medier och pressekreterare?
Min bild är att pressekreterare inte bara är pressekreterare, utan vi har ofta politiska rådgivare. Att de inte bara hanterar de här högarna med inbjudningar, utan att man tittar på de här sofistikerade opinionsundersökningarna och vad man ska spinna på, vad som är viktigt. Och, det är i alla fall min bild när jag talar med pressekreterare.
Okej, vi kanske också ska släppa in ett par frågor om det finns någon ute i publiken som vill ställa den. Och Karla.
Jag skulle vilja fråga om en faktor som jag har noterat ett par gånger. Och vare sig det är frågan om en orsak eller en verkan, men det är ett faktum att folk är mycket mindre intresserade av politik. Det visar sig bland annat i att de inte vill vara med i partiet, att de inte vill ha politiska uppdrag, får de alltså vill gå därifrån så fort som möjligt. Ja, det var det.
Vem vill svara på detta?
Ja, nej, men det tror jag att säga till. Det innebär detta inte, i min uppfattning, att människor vill initiera politiska frågeställningar. Det är mitt intryck, nu syns jag liksom numera utifrån internationella frågeställningar. Icke minst bland unga människor finns ett stort, kraftigt till och med växande intresse för den typen av frågeställningar. Däremot så finns det det politiska livets arbetssätt är svårare att passa in i det moderna samhället. Och det är ett stort problem. De politiska partierna har ju sett att det inte går längre och har medlemsvalet. Att vi är ett folkrörelsesamhälle, det har ju folk har inte varit några rörelser i de där rörelserna. Vare sig folk är rörelse, folk har också mycket viktigt. Det inkluderar också de politiska partierna. Vi har också fått en utveckling på gott och ont, huvudsakligen på gott. Att väldigt mycket av idéutveckling som tidigare var monopoliserad hos de politiska partierna, idag sker utanför de politiska partierna, i tankesmedia och i den fria debatten och så. Det är ju inte något överhuvudtaget negativt. Men det tryck för det här, det gamla, formella, politiska livets attraktionskraft av de politiska frågeställningarna, det är fortfarande inte så här.
Jan Lindgren, ökat eller minskat?
Jag tror att jag kan skriva under på nästa radiosokal sa. Men det är den här tiden att jag tycker att de, som jag sa i början, de forskaste på de politiska strukturer som vi använder oss av, är ju egentligen, idag är det mer främjande för en ung uppväxande som har alla möjliga instrument i sitt förfogande för att kunna skaffa information, delta i debatt med andra och med varandra. Och det är klart att om man inte orkar, jag har ingen genialisk lösning, men jag efterlyser ändå ett samtal mellan de politiska partierna faktiskt om den här typen av problem och frågeställningar. Vad kan man göra? Men det är klart att när åtminstone hälften av de 349 riksdagsledamöterna tycker att deras viktigaste uppgift i livet är att skriva motioner. Ja, det är en sinna konstigt kanske att en ung uppväxtgeneration undrar om det verkligen är. Alltså som de samtidigt säger att de vet att de kommer inte gå igenom och tala naturligtvis om opposition. Vilken opposition vill du vända in? Och frågan är då, kan en riksdagsledamot ägna sin tid åt väsentligare ting utan att bli beskylld för att inte göra sitt jobb? Kan en riksdagsman vara ledamot för att vara borta från riksdagen och ute bland människorna utan att bli beskylld för att inte sitta på sin stol? Alltså det finns så mycket tradition i de här strukturerna som jag tror man måste, som man ska vara rädd om hela sidan och ta ut. Jag menar, en tradition som vi borde vara rädd om, det är utbildningsväsendet, som håller på att generera sin gräns till olika. Som ändå var ett sätt att bygga upp kunskap, att gå ut och delta i diskussioner, med regering så snabba beslut och hittning, som heller inte inger något annat förtroende. Och jag frågar ingen ansvar för det, allra minst finare regeringar, oavsett färg. Så att, men vi pratar om det.
Nej, jag tror inte ett ögonblick på att politiska intresset svarar. Jag tyckte det var en av oss som är lite sådana politiska anätare. Så var det väldigt roligt för ett år sedan med hela den valrörelsen. Alltså det var mycket diskussion och mycket engagemang. Jag tror att det är en förmån, som jag sagt. Och också att man tar sådana här friheter. Återigen ett exempel på exitmöjlighet. Va? Om det nu är så att man inte gillar att engagera Folkpartiet i Tyresö, så då kör jag min logik. Så att det finns många andra sätt att kanalisera detta. Jag tror att man har väldigt sett att man tror att det politiska intresset är avtagande.
Sofia.
Jag är ensam, jag tror att Carl Bildt inte har berättat om frågor som ni kan få och allra mest intressant. Utrikespolitiken är ju extremt ideologisk egentligen. Man ser på handel, försvarsfrågor, samarbeten och rörlighet och så vidare. Det är en övertygad om man är intresserad av. Men det är ett problem som du vågar säga att allt färre engagerar sig i politiska partier just därför att vi ser att utnämningarna då till högre position, kan vara statsråd eller kommunalråd, att rekryteringsbasen blir ju allt mindre. Och det är absolut inget fel att vara partipolitiskt engagerad. Det finns ett stort värde i det, men det det är också ett stort problem för att det är den enda bakgrund man ska ha för att klara av mediegranskning och också den liksom politiska helgrupp som man befinner sig i när man är makthavare. Det är ett kräver som närmar sig, men det är något som jag verkligen tycker är problematiskt.
Jag vill inte få slutordet i denna diskussion och kanske jag kan passa på att lägga en fråga till dig. Om vi står här 20 år igen, vad är den stora förändringen i konsten att vi är då som vi kommer att
ta? Jag tycker att det vore att reducera publiken på det seminariet att ge svaret redan nu. För det är en fråga vi måste diskutera då, 20 år. Rasande lång tid, 20 år tillbaka i tiden, vad har vi då? Så att tänk på det som har inträffat under de senaste 20 åren. Om jag har rätt i mitt antagande, det är inte alls säkert, att utvecklingen snarare accelererar. Så jag hoppas ju att vi har något, jag skulle säga, jag hoppas att vi har något längre både på det politiska arbetets europeisering och på ekonomins globalisering, för jag tycker att bägge dessa saker leder till bättre förutsättningar för det är bara övrigt, liksom fred, frihet och välfärdsutveckling för individerna. Det är inte lokala engagemanget och lokala politiken också viktigt. Vad jag skulle hoppas och vända till den infilosofiering här, jag hade börjat lite med det, jag tycker att man skulle kunna ha ett separat seminarium om politikerrollens och att skapa en politikerroll som gör det attraktivare att vara politiskt engagerad också i de här formella strukturerna. För vi måste ha folk som sitter i kommunfullmäktige, som sitter i riksdagen, som sitter i landstinget och fattar viktiga beslut. En del av de besluten kräver en mycket högre grad av professionalism än vad som har fallit tidigare. Men vi får inte helt professionalisera det hela. Det ska vara möjligt att sitta i riksdagen och samtidigt göra något annat också. Det är det inte idag. Utan nu har det blivit ett maskineri som är någon slags mittemellan. Det är inte tillräckligt professionellt. Jag var inne på det. Men det är inte heller tillräckligt förankrat ute i vidare samhället. Så vi har på något sätt hamnat i det värsta värda i denna del. Vi kan söka oss tillbaka till något som vi har anpassat till den europeiserade politiken och den globaliserade ekonomins värld.